Sverige.
Fy fan, börja inte ens. Jag är så jävla arg. Jag är så ledsen och besviken. Man hade inte så höga förväntningar. Jag hade inte höga förväntningar. Men sen så tappade vi in ett mål. Och så tänkte jag att ja, det är väl bara bevis att Sverige kan inte spela fotboll. Men sen så kontrade vi och spelade så jävla bra i andra halvlek. Så blev det förlängning och alla snackade om att Ukraina var så trötta. Och så får vi ett jävla rött kort. För att... Och jag har så svårt för det där. Det där röda kortet tycker jag. Han hoppade efter bollen. Sen så kom knät i vägen. Och böjdes lite. Men det var väl för fan inte snubbens fel.
Ja, men det var väl, det anses väl vårdslöst vad jag förstår, ja, när man ju... ändå använder skorna på det där sättet.
Ja, men vad fan, han använde ju skorna för att spela fotboll.
Ja, men alltså... det är jättemånga som har sagt att det där är ett klockrent rött kort.
Jag var lite också så här, när man såg situationen i första läget, så var jag så här, gud, han sparkar på bollen och sen är det ju i en efterhändelse. Alltså han har sparkat och benet fortsätter rakt fram och den här Ukrainan kommer springande emot. Men jag satt ju och kollade på matchen med två för detta fotbollsspelare. Och där var det ju ändå så här, och jag och den ena var lite så här, det där var ingen, vi var så upprörda. Och den andra var ju så här, men alltså det är ju ett typ klockrent rött kort så här. Men jag tycker ändå det är så här intressant, det var ju, nu åkte de ut och allting, det är ju liksom någonstans, alltså Frankrike har åkt ut, Nederländerna har åkt ut, alltså Portugal. Det är ju så här det är i fotboll, Portugal har åkt ut. Men det jag skulle säga är så att jag tycker alltid det är så roligt med herrlandslaget i fotboll, för att rent krasst på pappret så är vi så långt efter som många andra lag, men ändå så fort att det blir herrfotboll så liksom på något sätt så tror vi att vi ska komma så här topp igen, tycker jag. Mm. Det är alltid så här.
Men Sverige lever ju fortfarande på VM 94, alltså så här hybrisen. Alltså ja, på riktigt. Det är så sjukt. Jag håller verkligen med Johanna, det är så märkligt att vi tycker att vi är så här bra land på fotboll.
Vi har ju liksom inte så mycket, men jag tycker ändå att så här, det är ju man, jag tycker ändå att man får ge dem. De har gjort jättebra turnering. Alltså det har ju varit kul matcher och så här. Sen är det ju såklart att spela med en spelare mindre så där lång tid i fotboll, det syntes ju rätt tydligt, det går inte. Alltså så är det ju bara. Men sen är det ju så här, det är laget som pallar mest liksom. Och sen är det såklart marginaler.
Men det var så himla kaotiskt sista liksom 20 minuterna, för alla ramlade ju som dominobrickor hela tiden. Det var ju 6 tilläggsminuter på totalt 30 minuter. Alltså det är helt absurt.
Men finns det någon annan sport än här fotboll där det ojas så mycket över ramlingar och sånt där? Alltså bara jämför med damfotbollen, men jämför med andra sporter också. Hockey... Att det liksom är så här, att det är så oj 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 hela tiden. Jag blir trött av det.
Jag vet. Ja, men jag blir också jättearg, för att det är ju stor skillnad. Damfotbollen har inte alls lika mycket slänga sig och snurra. Alltså de är ju lite så här, spela ordentligt istället. Men det är ju fotbollen, för de får ju också med sig så många gånger när man ser så här film, eller liksom när de filmar själva situationen efteråt. Och sen bara, jaha, nej men vänta, du trillar av dig själv och så ligger du och tar dig för låret, men du har inte ens blivit rörd på låret. Alltså, gud. Nej, sånt där får jag också panik på. Jävla mesigt ibland.
Men man blir, såklart man agerar, man utvärderar det här liksom i affekt, för att man bara blir upprörd över att nu har Sverige sumpat sin chans. Och det gjorde vi. Och vi släppte in ett jävla mål typ sista 2-3 minuterna. Och det var bara, gud, jag var på så dåligt humör. Jag är fortfarande
på dåligt
humör. Ja,
men det kan jag hålla med. Det kan jag ändå hålla med om. Alltså, de kämpade ju ändå väl. Det måste man ändå ge dem. Mm. Alltså, de var en person mindre och kämpade. Och att målet skulle bli när det var så där 1,5 minut kvar, det är väl det som känns som det tunga. För det var ju ändå en väldigt fin kämparinsats. Det måste jag ändå ge det. Jag tycker att det var många bra och unga spelare. Vi tänker att vi har en framtid med många unga spelare i laget nu. Det är spännande. Men hörni, alltså, fotbolls-EM fortsätter ju. Det finns ju många coola nationer kvar att kolla på faktiskt, tycker jag. Jag tycker att det är faktiskt superroligt att kolla på de här turneringarna. Och nu är det ju faktiskt inte så lång tid kvar heller till OS börjar.
Mm.
Det är ju sjukt. Det är ju bästa som finns att kolla på OS, tycker jag.
Hur blir det med publik och sådär på OS? Det var det man ska snacka om, att Japan har hit och dit med sina restriktioner och sådär.
Ja, jag har ingen aning. Det lär ju visa sig. De lär ju vara rätt under lupp. Liksom. Du lär ju inte hålla på och liksom, hitta på egna regler där. Men det är ju ändå rätt spännande, tänkte jag säga. Det var väl fel ord. Men det är intressant att vi ändå ska ha ett OS-spel i en pandemi. Det vet jag inte om det har hänt förut.
Nej, fast du fick ju åka hem från OS. Var det inte så, Johanna?
Nej. OS kom jag inte med på. Där fick jag stanna.
Nej, det var VM.
VM var, och det var ju bara ett dam, eller bara, men det var ju ett VM.
Det var ju
för
en
dam.
Pandemi.
Ja, det var det ju till viss del. Men det är ju ganska stor skillnad med olympiska spel där alla nationer i princip från hela världen samlas. Det var ju ett hockey-VM med damer. Det var ju liksom kanske 8 lag till skillnad från alltså hur många nationer som helst. Så det går inte riktigt att jämföra, men vi fick åka hem då från Kina på grund av fågelinfluensan som härjade då. Men den blev ju aldrig i närheten av den här pandemin. Så även om det är samma grundvirus, va? SARS?
Mm.
Men ja, nej. Alltså, jag ser verkligen fram emot OS. Det ska verkligen bli så superhärligt att bara sommar-OS tycker jag är roligt att kolla på, all friidrott och sånt tycker jag är coolt.
Och Patricia Strenius.
Just det, i tyngdlyftningen.
Jajamän.
Mm. Det blir coolt, hon är cool.
Ja,
hon har lyssnat
cool
på ditt sommarprat ju, Clara.
Ja, jag vet. Jag känner att jag, senaste året har jag checkat av flera såna här grejer som att nu kan jag dö lycklig. Patricia Strenius repostade mitt sommarprat. Jag har blivit en meme. Ja.
Har du blivit en meme?
Att jag har sommarprat.
När har du blivit en meme? Vad har jag missat?
Jag blev en meme när jag var med i ett yngre radio förra gången, tror jag. Mm. Och pratade om mellanchefer. Och så finns det här meme-kontot Pelles meme som skriver om styrkelyft och sådär. Som gjorde en meme om det.
Vackert.
Ja, det är underbart. Mm. Fasen, Clara, du är tjeck. I livet. Det är ändå underbart, tycker jag, att känna det. Det är ändå goals, liksom. Att känna så här, alltså dör jag imorgon, då är jag ändå redo, liksom.
Min bucket list.
Ja, det är ändå härligt.
Det är bara romanen kvar sen.
Ja, just det, men den får du jobba lite på. Den har vi ändå hört talas om här ett tag nu. Den kommer bli väl läst, kan jag säga.
Ja, men den kanske bara blir i min byrålåda. Men jag ska faktiskt gå en romanskrivarutbildning i ett år som börjar i augusti, september.
Ja,
gud vad kul. Jag vet inte när den börjar. Ja,
fett.
Precis. Ja. Jag vet, det känns jättekul att ha så här gjort ansökningar till en utbildning och skickat in och kommit in.
Vuxet på något sätt.
Ja, mycket grym. Vuxet. Ja. Men det ska bli jättekul. Jag ska ha... Det är en lärare som heter Nina Wähä som är en jättebra författare som har skrivit en bok som blev Augustpris nominerad som heter Testamente. Så hon är skrivfröken. Och sen är det en ettårig utbildning.
Gud vad roligt. Ja, shit, spännande. Efter det här sen så kommer Klaras roman. Den ska jag läsa i alla fall. Men du, Lydia, du då? Du har ändå smygstartat din semester lite, kan man säga. Eller du har lite semester. Hänger lite most bara ett tag till.
Ja. Nej, men jag är ute på landet just nu. Usch, det flög in en fågel i vårt fönster i natt. Det var jättesorgligt. En jättefin fågel. Ja, den dog jättemycket. Den är sjukt död.
Den dog jättemycket.
Ja. Nej, men den var så jävla söt också. Så det är väl typ det mest spännande som har hänt här ute. Men det är jätteskönt att få lite lugn och ro. Jag tappade min klocka i vattnet så jag ska gå och dyka efter den, efter det här. Ja.
Men du, vad heter det? När du är typ ute på landet nu, är du liksom eller så här på sommaren? För du kör ju ändå rätt hardcore träning de flesta dagar av årets dagar. Men nu när du är på landet, så här, vad gör du då?
Nej, men då, alltså, grejen är ju att jag är så himla lugn i att jag inte kommer tappa särskilt mycket under den här sommaren. Att jag känner ju inte att jag vill... Jag tränar knappt. Jag har kört ett pass den här veckan än så länge och kanske trycker in något snabbare hemmapass eller utepass sen med min flowtank som är här ute faktiskt. Ja, men det är svingrymt. Men Det är väldigt low key. Och det var ju lite som jag pratade om förut, att det här är bara, det är bra för mig att få ta, ta en paus från det väldigt strukturerade, det väldigt hårda som jag normalt sett gör. För att kunna, det är semester, alltså man tar ju semester ibland från träning också, och det behövs.
Hur känns det i kroppen då?
Jag har fan ont i ryggen nu. Nu har jag inte tränat hårt på ett tag, jag märker jag på en gång. Jag blir stelare och får mer ont. Och så är det alltid så fort jag är borta från gymmet. Men det är väl väntat.
Du får yoga lite.
Mm.
Yoga lite? Det var bara, hörde du den liksom? Mm. det kändes väldigt... du behöver inte yoga. Du får återhämta dig på... Du får göra något annat som känns bra. Simma. Var i vattnet och lek. Det är bra för kroppen.
Mm-mm. Vatten är toppen. Men Johanna, du håller ju på att träna. Du har ju börjat inkludera överkroppen i träningen, va?
Åh, gud, jag körde mitt första överkroppspass igår. Jag har så ont i hela överkroppen och nacken och typ mina... Alltså jag kan inte rätta ut armarna. Men alltså grejen är, nu ska vi också lägga till, det är inte så att jag liksom, nu kör jag mitt första överkroppspass, nu ska jag göra det tuffaste jag bara kan. Alltså jag hade så lätta vikter och jag liksom körde så lugnt för att jag bara skulle liksom jobba igenom, tänkte jag. Men alltså jag har inte gjort det på ganska många veckor, och alltså det är helt sjukt. Men det känns väldigt skönt att vara igång och börja kunna träna ryggen lite, för det har jag verkligen känt att jag har saknat och behövt. Och såklart har jag saknat bultande biceps, och de är liksom, nu händer det. Nu blir det mycket bultande biceps på träningspassen framöver. Så det är härligt. Nej, men det känns jättebra. Men som sagt, hela jag är typ så en liten zombie idag efter dagen efter första överkroppspasset. Jag känner mig helt mörbultad.
Hoppas det inte blir värre imorgon.
Nej då, det hoppas vi också. Men nu är det bara att fortsätta. Det är det som är grejen. Nu måste man bara träna lite.
Mm.
Jag ska ta ett gummiband idag och göra lite så här gummibandsövningar, känner jag. Det kan vara bra för min nacke om inte annat. Så ovant också, för man har, jag har ju säkert spänt mig lite liksom, för att jag är ovan att göra det. Så ja, nej, men det känns bra. Det är härligt. Men som sagt, träningsverken idag är inte härlig. Liksom. Den är brutal.
Även den här veckan så sponsras vi av M-shop. Vi har ju i 4 veckor ett tema tillsammans med M-shop där vi presenterar veckans ligg kopplat till temat återhämtning så här på sommaren. Förra veckan så pratade du och jag, Johanna, om Satisfyer Curve, och den sålde faktiskt slut på ett dygn efter att vi hade pratat om den. Så den har vi tagit bort nu på vår lilla sida som finns på M-shop, som är mshop.se/styrkebyrån. Nu har det kommit in lite andra härliga produkter där. Men den här veckan så har vi en, tror jag för er kanske, ny favorit som är perfekt enligt dig, Johanna, för den som vill komprimera sommarpackningen.
Ja, alltså jag är ju väldigt inne på det här med att komprimera nu, för vi ska ändå ut i husvagn, ni förstår ju, husvagn. Man kan ju inte direkt liksom dra med det stora ekipaget.
Vikingkak, som vi hörde en gång.
Utan man måste ju packa något litet smidigt som man kan ha med sig. Och så dels så hela liksom, den här veckans ligg är Venus klitoris vibrator. Och den är alltså, för det första så är den sjukt snygg. Alltså den ser typ, jag vet inte riktigt, den är liksom bara som en liten svart fjärrkontroll typ. Alltså så här,
ser den inte ut som en datamus typ?
Ja, fast en design-datamus typ. Och så är den ju så här fint material och så. Och så är superdiskret, väldigt smidig att använda knappen med vibrator. Alltså som man sätter på den och som man ändrar vibrationen i. Så den är så här supersmidig. Och att den är så här, så att den är snygg, lättmanövrerad, och sen så den är perfekt i packningen. Alltså om du tar upp den här från din handväska eller badväskan, så är det ingen som ens kommer tänka på att det är en så här vibrator. Det gillar ju många, tänker jag, att den är lite diskret. Men och sen så är den ju så här, den är ju lite som vi pratade om en datormus, att den, vad heter det, är så här följsam, så den är lite vinklad så att den ska kunna så här följa Venusberget. Det är kanske inte ett, det är kanske ett ord som jag tycker är väldigt, låter väldigt roligt, men så du kan liksom lägga den liksom på själva underlivet så vibrerar den över ett liksom större del, eller så kan du välja att ha den som så här specifik klitorisvibrator. Men alltså den testade jag igår efter att ha varit på stranden med barnen, så sa jag så här, jag bara, nu ska mamma jobba, ingen stör mamma. Och så sa jag så här, mamma jobbar med återhämtning. Och så gick jag upp på mitt rum. Och så bara, så. Men så den var väldigt, väldigt trevlig måste jag säga. Det är faktiskt en favorit för mig. Vibrator, den är tyst också när man använder den. Ja. Den, jag har inget ont att säga om den.
Vad säger du, Lydia?
Nej, men jag håller med. Den är så jävla snygg. Och just materialet känns så himla... Det är inte liksom en hård liten metallkula som attackerar. Utan den, som Johanna sa, den ligger liksom längs med fitteriet. Och har en väldigt kraft... Alltså den är ju kraftfull i sina vibrationer också. Men samtidigt så är man kan ju lägga den lite mer generellt om man är känslig. Så jag tror att den funkar för många. Och sen så funkar den ju inte bara för liksom Venusberget. Utan man kan ju ha en typ, om man har känsliga bröst. Jätteskönt däremot. Andra olika känsliga zoner. Men plus också något jag har tänkt mycket på med de här produkterna från M-Shop som vi har testat. Så är de så himla snygga. Alltså de är så snygga och fina. Och det är så här, såklart det inte handlar om hur de ser ut. Men det känns inte... Alltså, jag har upplevt tidigare att när jag köpt sexleksaker på vissa shoppar så ska det vara så himla porrigt. Alltså det ska vara som att man går in på en porrhemsida. Allt är väldigt naket, väldigt rosa och skrikigt. Men jag känner att M-Shop är just lite mer neutral och får inte att bli lika mycket av en, så här, som ni snackade om, hush-hush-grej. Utan så här, här har vi olika leksaker för att njuta och ha det skönt. Och det är inte så mycket mer med det. Och det gillar jag
jättemycket. Det är inte så köttigt.
Nej,
men jag tänker också med köttigt. Sen är det ju så här, det är ju de facto så att man gillar olika såklart. Men jag tror alla vi tre är ju liksom på temat att det är lite så här spisat och snyggt. Att det gör ju väldigt mycket i det här också som du pratar om. Det neutrala i att det faktiskt handlar om så här, att det inte behöver vara åt det hållet. Utan att det kan kännas lite lyxigt och återhämtande så att säga. Att det passar ihop på något sätt.
Och då ska vi också bara påminna återigen att med koden Styrkebyrån 20 så får du 20% rabatt på hela sortimentet hos M-Shop förutom det som är på rea fram till den 31 augusti. Men på våran sida då mshop.se/styrkebyran så får du lite extra rabatt på de produkter som vi har valt ut till den här sommaren.
Mm.
Tack till M-Shop! Så här inför sommaren, jag vet inte hur det är med dina PT-kunder Lydia, men det brukar ju vara en klassiker, så är det ju många som testar sina max i olika övningar just för att man vet att det kommer vara ett litet uppehåll med lite annorlunda träning över sommaren. Och även de som har kört i våran träningstjänstteam Styrkebyrån har gått upp och kört lite tyngre singlar så här inför sommaren. Och vi brukar ofta lägga in någonting i våran då den här stora programmeringen eftersom att den är generell och ska passa många och man kan hoppa av och på den när man vill under året. Liksom. Man behöver inte vara med en viss tid för att då få gå upp och göra en lite tyngre singel. Då brukar vi lägga in någonting som vi kallar för en dagstung singel eftersom att den ändå utgår ifrån den form du är i idag. Och det är ju inte riktigt samma sak som att göra ett maxlyft, alltså sin en repetition max där man går efter ett PB. Så jag tänkte att vi skulle snacka lite om det idag, vad skillnaderna är emellan det och vad som kan vara fördelar med det ena eller andra och lite sådär vem som kan ha ut vad av vad av det här. Så jag tänkte, kan inte någon av er bara förklara vad skiljer ett RM åt mot att göra en dagstung singel?
Om man tänker att man ska maxa, då vill man ju verkligen alltså mjölka ut allt man har. Alltså man kan också kalla det för att maxa i ett RM. Alltså så tungt du kan gå för en repetition. Och generellt brukar man se att folk har haft en plan inför den här maxningen. Kanske lagt upp träningen lite speciellt för att fokusera just på det här maxningsförsöket. Man har ju förberett sig mentalt inför den här dagen eller den här veckan. Och jag ser ofta att folk kanske är lite extra noggranna med hur de sover, vad de stoppar i sig, att de ser till att de är återhämtade, kanske har fått en massage innan. Och i många fall så går man ju efter ett nytt PB eller till och med att komma tillbaka till något man lyft för ett tag sedan men inte riktigt kommit upp till på senaste tiden. Så det är ju att maxa. Men alltså en dagstung singel är ju helt utifrån hur kroppen känns och vad kroppen är kapabel till just den dagen. Då jobbar man sig upp till ett tungt lyft, oftast en etta. Eller ja, ifall det är en dagstung singel så är det ju en etta då. Beroende på hur kroppen känns. Och då har man kanske inte toppat upp sig och käkat sig speciellt. Utan man jobbar utifrån sina egna förutsättningar.
Man lyssnar kanske lite mer på kroppen i en dagstung singel också. För jag tänker att om ni två tävlar i styrkelyft och går för ert tredje lyft i knäböj, då kommer ju ni skita i att er kropp säger det här känns lite tungt. Medan om jag går till gymmet och tänker att jag går upp till vad som känns bra idag som mest, då kommer jag ju sluta om jag känner att så här, nej men, jag behöver inte slita så här mycket på kroppen idag.
Ja, och sen jag tänker också att det som är så positivt med det där, det som vi har märkt av, det är ju just att man tar bort det här prestation och förväntning. För att när man går in i en period där man har liksom, nu är syftet att sen i slutändan göra en maxning och kanske gå för ett nytt PB, så är förväntningarna också ett PB och prestationen där, alltså prestationskraven därefter också. Medans just det här som att känna, alltså känna av kroppen lite och känna så, oj, idag kändes det bra, men då går jag upp och gör ett tyngre lyft. När vi har haft det i våra team som sagt, då brukar vi ha att de kanske ska gå upp till så här 95%, eller vi brukar skriva så här, känna att du hade kunnat göra en etta till på det här till exempel. Alltså att det inte är det här maxade, men det som ofta händer är ju då att de som gör det här ofta sätter ett nytt PB, därför att vi tar bort alla de här sakerna runt om som lätt kommer vid en maxning där det är fokus att sätta PB. Alltså allt ifrån det mentala, negativa tankar. Vi har gjort, liksom, vi har skapat de här kraven och kroppen kanske inte är där den dagen. Alltså det är ju jättestor skillnad att när man ska göra ett PB-försök. Jag gjorde ju det precis innan, ja, nu är det ju ett tag sedan, men när det skulle vara ett SM där, SM:et som ställdes in på grund av corona, då hade ju gjorde jag ju ett maxlyft kan man säga, att jag gick upp och gjorde, jag hade en jättebra dag, jag skulle ju gå upp till 177,5 eller något sånt, men i och med att det inte blev ett SM så frångick jag min plan, det hade jag ju såklart aldrig gjort annars, och drog 185 som om det på riktigt ser lyftet ut så, det kändes så som den bara flög upp. Och sen veckan efter så tänkte jag så här, nu, då hade jag liksom laddat för att nu ska jag göra en maxning. Och då fick jag knappt upp mitt tidigare tävlingspers, jag fick upp det, men det var ändå så här skillnad. Och det är ju inte så att jag har blivit svagare på en vecka, utan det handlar ju bara om dagsformen.
Precis, för när ni tävlar och ska gå liksom 31 maj så är det DM. Det är, kroppen lyssnar ju inte på det datumet, men och att träna efter dagsform är ju någonting som om man inte tävlar i en sport så är det rekommenderat att göra alltid. Men en sak som jag har tänkt på ofta just när vi har haft workshops och grupper och kunder och allt möjligt, det är att det är ju, alltså styrkelyft är ju en sport som är lite dum på det sättet att man inte så ofta tränar på just det här maxningsmomentet, för att det, man kan ju bara få den riktiga känslan faktiskt på en tävling ändå. Okej, man kan maxa på träning, men man gör ju inte det så ofta heller i eran sport, för att det är inte heller kanske optimalt för kroppen att hålla på och göra det så mycket, om man är uppe på riktigt tunga vikter. Men om man jämför med till exempel lagidrotter och så vidare, där man ändå faktiskt kan köra träningsmatcher en del, som ändå kan kännas som att det är en riktig tävling. Och jag tänker att många, det brukar vi ofta säga på våra workshops, Johanna, många kommer till våra workshops och är svinnervösa för att man vet att man ska gå upp på lite tyngre lyft och sådär. Och så frågar jag så här, men hur ofta har du tränat på det här momentet att göra ditt maxlyft? Och då är det ju väldigt ofta så att de säger att de aldrig har gjort det. Och då är det ju också så här taskigt mot en själv egentligen att liksom vara sträng mot sig själv med att man är nervös och alla de här sakerna. För det är ju jättesvårt att vara bra på någonting som man aldrig tränar på. Så att i en optimal värld så skulle det ju vara bättre att träna på att maxa oftare. Men det är ju inte hållbart för kroppen. Så det är ju en speciell sport på det sättet att det är så pass sällan. Därför att om man får fejla lite, och som vi pratade om för några avsnitt sen, jag minns inte vad vi snackade om då, men där jag sa att just det här med våra crossfit-kompisar har hjälpt mig mycket med det. Att så här, de maxar ju hela tiden i någonting. Och det är ju oftast i liksom deras workouts och så vidare. Men de lägger inte så mycket mental energi på det. De bryr sig inte så mycket om det. För att det är så här, det ingår ju i att man gör det hela tiden. Vilket gör att om de misslyckas med ett lyft, så är det kanske inte som att de går hem och känner att de har åkt ut fotbolls-EM liksom.
Nej, det är så känner vi, så känner jag när jag missar det. Det är lite samma känsla. Nej, men så är det ju definitivt, för det är så mycket annat som kommer runt om de här, där som du säger, i och med att man gör det så ofta så skapar man ju också förutsättningar för sig själv att veta hur man ska förbereda sig, var tankarna är någonstans och så vidare. Och det är ju en jättestor del, den mentala träningen, men att just veta hur man ska behandla de här tankarna och rädslor som kan komma. Det finns ju ändå sätt att man kan ju träna på att till exempel fejla på lätta vikter. Alltså man kan ju förbereda sig på andra sätt än att göra tunga, de tyngsta lyften. Att man kan gå upp och göra ettor som inte är lika tunga, men att ändå göra hela processen för att liksom jobba med tankarna. Men sen är det klart att det är ju jättesvårt att vara i en tävlingssituation om du inte är i den så ofta. Och det är ju, där märker man ju också på styrkelyft. Det finns ju väldigt många styrkelyftare som är duktiga, som kanske inte presterar lika bra på tävling som de gör på träning. Och för att just det finns ett prestations, alltså just i prestationen ligger det så mycket tankar och negativa tankar och värderingar. Medan som för mig till exempel så är det så här, det bästa jag vet är ju att få gå upp och göra det där. När alla kollar på mig. När, alltså det är så här, ja det är ju liksom, det är ju så jäkla härligt. Men så tycker ju inte alla såklart. Och det, så jag har ju träffat jättemånga duktiga, starka som på pappret eller på träningen borde lyfta mer än vad till exempel jag gör och så där, som inte har gjort det på tävling av just den anledningen. Men så att det är ju, där är det jätteolika.
Men där tänker jag också att en aspekt är ju, ja men förutom att träna specifikt på tävlingsmomenten, alltså med signaler till exempel, för i styrklyft finns det ju signaler i alla olika lyft, så att man är förberedd på att man behöver vänta innan man till exempel lägger tillbaka stången efter en knäböj. Men också, det kan man ju se mycket på styrklyftare på Friskis, det jag kör, att när de ska köra lite tyngre eller lite då och då, så tar de på sig en tävlingstrikå och kör i den. Alltså att de också använder den utrustning de normalt skulle använda. De lyssnar på samma musik som de brukar lyssna på inför tävling till exempel. Alltså att man gör allt så snarlikt som möjligt. Och jag tror, det nämnde ju ni lite tidigare här, men jag tror väldigt hårt på dagstunga singlar. Eller dagstunga tvåor eller dagstunga treor. Alltså att man har en tung komponent varje vecka, och det behöver inte vara huvuddelen av passet. Tvärtom brukar jag göra så att jag jobbar upp till någonting tungt för att sen lägga av och jobba med de faktiska arbetssätten. Och det här har gjort så stor skillnad för mig. Jag tog ju PB nyligen i böjen, vilket jag är fruktansvärt glad över. Men jag tror att förutom såklart att jag har tränat duktigt, så handlar det mycket om att jag har gått upp och gjort singlar flera gånger på 110, på 112. Och sen när jag väl skulle lägga på 116 så flög det upp. För att kroppen visste vad den skulle göra. tidigare har jag jobbat mycket på lite lägre vikter, typ, eller lägre och lägre, lägre för mig. Så 100 kilo under. Så fort jag gjort små hopp så blir det ju så markant att min kropp blir, och min hjärna blir alldeles psykad.
Jag gör så i nästan varje träningspass. Nu låter det kanske extremt, men om det är i arbetssätten treer på 80% säger vi, då går jag upp och gör en etta på kanske 85% eller 90% och sen plockar jag av och gör treorna. För att det känns alltid mycket skönare med de där treorna då. När, just när kroppen har varit uppe på en lite tyngre vikt, så är det ju faktiskt så att kroppen också säger tack, men det här känns lite lättare.
Ja, men hela känslan är att ha stången på ryggen när du får ta av vikt och göra din arbetssätt kontra att du gör dem innan, alltså på, åt andra hållet. Det är ju jättehärligt. Jag älskar det upplägget också. Jag har också tränat väldigt mycket så när jag hade coach och tränade min programmering. Att jag gick upp, oftast upp och gjorde några, sen var det inga maxlyft, men jag gick upp och gjorde några tyngre lyft och sen tog jag av och jobbade igenom min arbetssätt. Det är väl också lite att lura hjärnan, och hjärnan är ju ändå, det kan vi inte komma ifrån, den är ju en stor del i allt det vi gör, och framförallt i våra lyft och sådär. För att säger hjärnan att det här är jobbigt eller det här klarar du inte av, så är det ju svårt att bekämpa den. Den kan ju faktiskt vara en av våra största motståndare i väldigt många saker och delar i livet.
Ja, verkligen. Tänk hur många som man har tränat som har gjort PBs när de inte har vetat vad det är på stången. Mm. För att man har lagt på i smyg eller lagt på fel och så vidare. Och hur förvånade de blir. Och jag tänker också att göra så här ofta, alltså att gå upp och känna på en lite tyngre vikt, det gör också att man lär sig väldigt mycket om sin kropp, upplever jag. Att jag har en mycket större förståelse nu för tiden för att dagsformen varierar så otroligt mycket. Och det är ju för att jag inte har ett jobb som bara består i att jag ska göra lyft. Utan jag har sömn, familj, jobb, allt möjligt som påverkar. Och det tar också bort prestationen väldigt mycket när jag har fått den här större förståelsen för att den här veckan var det så här, det här passet var det så här. Som när du och jag var och markade förra veckan, Johanna. Mm. Så sa jag till dig så här, idag känns det tungt. Så jag körde allting på lättare vikter än vad jag gjorde veckan innan när vi var och körde. Och det är bara så här, ja. Medan jag tror att många som vi träffar i våra grupper och så där, de klankar ner på sig själva väldigt mycket för den känslan.
Ja, som sagt, de flesta har ju, som du sa, sömn. Det var, jag har sömn. Alltså, jag menar, de flesta har ju ett vanligt liv. Så det är det man måste förhålla sig till. Och då kan det faktiskt vara lite härligt att testa att just göra det som vi har pratat om man vill gå upp och göra tyngre. Att gå upp och göra dagstunga lyft och inte sätta så mycket prestation bakom det. Och känns det bra, ja men testa liksom. Men jag tror just att ta bort prestationskravet i de tyngre lyften, det hjälper verkligen hjärnan också att känna. För då, grejen är det som också är då, som är en positiv sak till med det här med att gå upp och göra dagstunga singlar, det är ju att då förväntar du dig heller inte ett PB, vilket gör att om ditt lyft blev då 95%-ish av max som du gjorde, då kommer du också vara nöjd med det. Det är det som är skillnaden. Att går du för ett PB och inte når det, då blir du också besviken. Här kan du bara gå därifrån och så vara så här, bra, jag gjorde 95% av mitt max. Och så är du nöjd. Så det är det också i det här, att det blir en positiv del. Så att, ja, det är verkligen, som sagt, det kan vi verkligen rekommendera om man vill göra tyngre lyft, att göra så här, lägga upp och göra en period där man går upp och gör lite dagstunga singlar. Och när vi har gjort det nu i våra, då har ju vi, alltså vi har ju alltid en tanke i våra programmeringar. Det finns ju ett syfte, sen kanske inte syftet är, vi har ju perioder där det är mer fokus på maxstyrka, där vi jobbar upp mer tyngre under en period. Men många gånger när folk persar så är det ju att de har gjort en dagstung singel från att ha kanske jobbat med ganska höga repetitionsantal, så var det sist. Och då blev många så här glada också för att de fick gå och göra typ ettor från att ha gjort så här åttor och sexor. Och då var, och bara farten så brände de av ett och annat PB liksom. Sen är det klart, och det ska man inte ta bort i det här varför många persar. Det är ju för att de har haft en kontinuitet i sin träning under väldigt lång tid. Många har ju varit med i teamet under längre tid och kört samtliga pass. Och det ger också en framgång såklart. Mm.
Men jag tänker på det vi pratade om förra veckan när vi pratade om hur lite man egentligen liksom behöver träna för att bibehålla styrkan om man inte har möjlighet att träna lika mycket. Så var ju kontentan av det att det räcker med ett pass i veckan om man kör 4 set per muskelgrupp, men att man verkligen tar i. Och då tänker jag att det kanske är jättedumt att säga det här, men det kanske istället för att, för mig skulle det vara så här skitjobbigt att tänka att det passet, då måste jag gå till fail i massa jäkla reps bonansan, typ att jag ska faila på så här 8 och 6. Det kanske också kan vara väldigt bra för kroppen att göra en dagstung singel då i varje pass istället, för att då kommer du gå upp på en vikt som är tung men kontrollerbar, men du kommer inte liksom taxera hela nervsystemet och bli helt slut. För att nu pratar vi ju en del om det här med skaderisk på tunga vikter, men det finns ju också en skaderisk att gå till fail i högreps också, för att man blir sliten och får sämre teknik och så vidare.
Ja, alltså jag tror, alltså av egen, nu pratar jag bara egen erfarenhet och inget som helst, jag har inget bakomliggande forskning i studier på det här, men jag kan ju se att, och jag tror ni håller med mig där, att för de flesta så är det ju så att ligger de och mångrepsar så fallerar ju tekniken mer än om man gör en tyngre repetition. För tittar man på den totala volymen de gör så kommer de fortfarande kanske ha gjort mer volym på mångrepsen. Alltså om man räknar ihop det verkligen. Totala. Och har man då kanske liksom att man blir lite trött och sånt, så är det större risk att man tappar, för det är ett tungt lyft, så kanske du också, det här, vi pratar ju inte att du ska fejla på det här lyftet, alltså i grundtanken, vilket gör att du ändå har en god teknik. Så på så sätt så kan det faktiskt vara positivt för många att göra det, för att man orkar hålla fokus. Så det finns ju olika liksom saker att titta på.
Men det är också intressant där, för att om vi kollar på hur min träningscykel har sett ut senaste halvåret, så har jag jobbat mycket RPE eller RIR-baserat. Och jag har ju aldrig jobbat utifrån maxprestationen för den sista veckan nu. Och det har ju varit ganska frustrerande, för man är ju styrkelyftare. Man vill ju få kötta på lite. Men det har ju gett goda resultat. Och det här du pratade lite om, Klara, som är lite relaterat till det här med alltså maxa kontra jobba efter känsla, så finns det en bra studie från 2020 där de egentligen undersökte då vad skillnaden var i just muskeltillväxt om du jobbade till fail. Jag tror att det var benpress de jobbade då. Då jobbade de med ett ben i taget, vilket alltid är bra, för att då kan man ju jobba med samma person fast jämföra på båda benen så att det inte blir så stor osäkerhet. Men då såg man ju egentligen ingen signifikant skillnad mellan det benet som fick köra till fail och det benet som fick stanna ungefär 1,5 repetition innan fail. Man såg till och med några procentenheter högre effekt fick de som stannade tidigare. Och det här har ju också visats, alltså man har ju börjat forska mycket på kins till exempel, och det finns inte jättemycket studier på det som backar upp det, men några studier har ändå just visat på det här att det är mer effektivt för styrka först och främst, men även kanske då muskeltillväxt av att inte gå absolut in i väggen med muskeln. Och det tycker jag är en, det relaterar ju, alltså man kan ju dra paralleller då också till den här maxtunga singeln, att den kan kanske till och med vara lika, vad ska man säga, effektiv för nervsystemet och för kroppen om man är ute efter något specifikt, som att göra en maxning.
Ja, precis. Mm. Och det är ju samma sak när man har tittat på det här med vila. Även när det gäller hypertrofi, mellansätt, så finns det ju den här gamla klassiska att man ska vila så kort som möjligt för att få den här pumpen. Men de flesta studier tyder ju på att istället ha en så lång vila som möjligt mellan dina set, för att då kommer du kunna lyfta mer med bättre teknik i varje set istället. Och att just det här med den totala utmattningen kanske inte ger så stor effekt på, alltså om det är ju logiskt, om du är trött så kommer du ju inte kunna prestera lika bra i nästa set. Men Lydia, det här nu när du tittar tillbaka då på ett halvår med RP och RIR, har du märkt stor skillnad i ökningar på en viss vikt när du har gjort reps på dem. Alltså att du har kunnat se att så här, men nu var det här en RP7. Förra gången jag gjorde den här vikten var det RP8. För jag tyckte det var så roligt, du la ut ett bänkklipp en gång i stories där du skrev så här, att Jack som gör din programmering hade sagt att så här, det här är RPE 7 eller 8 tror jag på bänk, och du hade sagt så här, det tror jag minsann inte det, och sen så gick du till fail på den vikten och så var det ju precis det som han hade sagt.
Ja, och det är egentligen inte så man ska jobba om det står RPE 8 och att man ska göra en singel och så gör man två till bara för att testa.
Ja, ja, men det var ju roligt, för då fick du ett kvitto på att du låg i fas i programmet.
Ja, men exakt. Jag tycker att det har funkat bra, men problemet är ju att man är så himla subjektiv. Jag har jättesvårt fortfarande att jobba med RP och kunna vara helt liksom neutral. För att såklart man tänker att ja, men första veckan jobbar jag med den här trean i knäböjen, RP 7. Veckan därefter 8, sen 8,5. Då vill man ju ändå se en stegring. Men det är ju inte det som är hela poängen här. Hela poängen är hur det känns i kroppen. Och något som kändes lätt en vecka kan ju kännas dubbelt så tungt veckan därefter. Så där känner jag att så här, det som är bra är att man bygger ju in någon form av progression med RP. Men jag har inte använt det så som det ska användas. För där, jag upplever ju att man behöver öva ganska mycket på att känna av. Och det ser man ju också på nybörjare som kommer till gymmet. Och jag frågar, men hur kändes den vikten? Och så är det liksom svårt för dem att avgöra. För att allt känns tungt till en början. De vet inte vad deras egna max är. Men det är därför jag också kan känna att det är väldigt bra att börja jobba tidigt med folk som ändå är intresserade med alltså, autoreglering i träningen.
Ja. Ja, det är så bra. Men jag kan tänka mig det som du säger, att det är lite så här, egot vill gärna ta över. Och bara, fast jag vill ju att det ska vara lättare den här veckan. Så då kör jag fast det känns tyngre.
Ja, men och jag tänker också så här, nu har inte jag tränat så mycket så. Men lite som du var inne på, att jag tror jag skulle också bli så här programmerad i så här. Okej, men en RPE 8, typ den kändes så här, det var den här vikt. Alltså jag skulle börja jämföra vikt med känslan, vilket gör att jag skulle ha svårt att avgöra om det är känsla eller vikten som ändå tar över. Men det är ju som du säger en träningssak, och det finns ju väldigt många framgångsrika lyftare som bara tränar så här hela tiden. Så att jag menar, det är ju, det handlar ju verkligen om att släppa det här med att ja, idag kändes åttan så här. Alltså igår kändes, eller förra veckan kändes det så här. Så att just att bara, det är det som är syftet, att gå på dagsform. Men det är ju, jag älskar ju när det står så här, idag ska du göra din trea på den här vikten. Men då är det ju också så här, då är man ju lite maskinerad. Då kör man ju bara. Alltså det finns ju ingen direkt eftertänksamhet i det. Men samtidigt så, för mig passade ju det uppenbarligen bra. Alltså.
Men något jag tänker på där är ju att när det står, för så här är det för mig, att när det står en siffra så, ah, men jag ska jobba tre upp på den här vikten, ja då biter jag ihop och gör det. Och sen så anstränger jag mig ungefär så mycket som det krävs, men det kanske inte går jättesnabbt om det är en tung vikt. Men nu här liksom i RP så blir det ju ett stort mått av självbestämmande. Så där är det så här, ja men nu måste jag hänge mig, nu har jag valt den här jävla vikten fast senaste uppvärmningssättet var tungt. Nu måste jag övertyga att det här faktiskt är. Så man tror inte att den här vikten kommer röra sig som man vill att den ska göra. Men så grisar man som satan. Och så när man har filmat så ser det ut som det ska. Liksom att man blir mer fokuserad när man måste, när man tar beslutet själv att nu ska jag faktiskt trycka upp den här siffran. Och det gillar jag.
Ja, det finns liksom fördelar och nackdelar med allt. Men om man ska sammanfatta det här vi snackar om lite grann, så att lära sig att lyssna på kroppen och lära sig att se över tid hur samma vikt kan kännas olika kan vara väldigt lärorikt. Men att ändå, det är en stor skillnad på att oavsett hur det känns gå på ett max och mot att känna hur det känns och välja var man ska stanna på grund av att det känns bra.
Ja.
Ja.
Yes.
Så.
Ja. Så att ja, mer dagstunga singlar, men också så här, man borde fan få lov att träna på att misslyckas lite mer också. Jag kan tänka mig att de styrkelyftare som har längst erfarenhet och som tävlar i de högre åldersspannen och har gjort väldigt många tävlingar, för dem är det ju bara så här ytterligare en tävling till liksom dokumentationen, medans för någon som är ovan så är det liksom för kung och fosterland varje gång, och då kan det kännas som att man har åkt ut styrkelyfts-EM om det inte gick så bra.
Mm. Det är lite så, va?
Styrkelyfts-EM. Jag menade fotbolls-EM. Det har varit en dålig liknelse.
Ja, nej, men så är det. Mycket, mycket, mycket så. Fotbolls-EM.
Ja. Ja, men som han Mbappé i
Frankrike.
Exakt, när han inte satte straffen.
Alltså gud, alltså, då får jag ont i magen för hans skull. Så ja, tack, och
han är så jäkla hypad också. Mm. Och var sist, och säkert var utvald och var sist för att han liksom är the golden child.
Men grejen är att det är fortfarande inte en dålig straff. Det är det. Alltså den matchen, samtliga straffar var ju bra. Det är ju ganska vanligt att någon liksom drar en, du vet, ovanför ribban eller utanför, alltså drar riktigt så här miss. Men ingen straff, inklusive den, var ju liksom dålig, utan det var ju riktigt bra straffar. Men jag, alltså sånt där kan jag känna, det kan jag å andra sidan känna igår för Sverige. Inte för att jag säger att de hade förlorat straffarna. Men det finns ju något fint i att förlora liksom som ett lag, än att förlora i en straffsparksavslut. För att även om det är laget fortfarande, så är det ju någon som blir syndabock. Så är det går inte att komma ifrån. Det är en som kommer känna extra tungt när den kliver av planen i ett straffavgörande. Och nu kan jag ändå känna att så här, nu var det laget kämpade och föll tillsammans.
Ja, men det är ju det där som är, som vi brukar säga i mental träning, Johanna, när vi håller kurser i det, att din känsla, alltså mental träning är inte bara för elitidrottare. Alltså när du sumpar ditt lyft så är du kanske minst lika ledsen som Mbappé i sin straff. Alltså man behöver inte förringa heller, man ska liksom inte förminska sitt eget engagemang i sin egen prestation heller. Du har rätt att känna nervositet och du har rätt att känna att det här är någonting stort för dig. Och det är liksom ingen skillnad i upplägget bara för att de har en landslagströja på sig. Alltså att man har liksom rätt att få lägga in alla sina känslor man har i den prestation man ska göra, även om man inte tävlar i någon internationell sport.
Ja, och så är det ju. Dina känslor och hur du bygger upp dem, och det kommer ju vara baserat på den prestationen du gör. Men det ändå kan man ju känna, för han har ju kanske ändå lite fler ögon på sig.
Jo, men absolut.
Typ hela Frankrikes, ja, absolut. Ja, men ögon.
Jo, men det är inte det jag menar. Men jag menar, jag tror att det är många som tänker att så här, men jag ska, alltså, att det känns lite pretentiöst på något sätt att jag som ska gå och försöka se om jag kan göra 85 kilo i knäböj, jag kan ju inte hålla på och förbereda mig och mentalt träna för det, för att jag är ju ingen. Så tror jag att många tänker.
Mm,
men,
absolut.
Men jag tycker att det är så jäkla coolt med folk som vågar säga officiellt, det är samma som när folk ska sluta röka, så brukar man säga så här, säg det till alla du känner. Mm. För att då är det större chans att det blir av. Att liksom våga säga så här, jag satsar allt på det här lyftet och går för den här prestationen. Det är ju fint, du behöver liksom inte vara elitidrottare för att ha det engagemanget, utan det tycker jag man ska unna sig.
Verkligen, absolut, det är för alla. Att lära sig jobba med negativa tankar, alltså det är ju jätteviktigt. Men det är skönt också att du säger sluta röka. Vem röker ens idag?
Det är otrendigt. Alla snusar.
Lyfter.
Ja, inte sponsrad. Gott, gott. Jag fick en kompis att spy av det. Eller inte spy, men hon fick jätteont i magen. Hon har ju snusat förut, jag måste bara berätta det. Det var väldigt gulligt. Och så hade hon låg liksom som en jävla diva. Medan vi skar upp lime med skivor som hon kunde suga på. Och så duttade vi med isbitar i pannan. Och så tuggade hon på isbitar och gnydde. Hon var ett jävla barn.
Men alltså Lydia, gav du henne en av dina snusar?
Snus. Men det är asstarka.
För
dina,
alltså, för då ska jag ju säga att jag snusar ju ändå, men jag får ju liksom hjärtklappning och kallsvettningar av dina, för du kör ju så här max, ja, ja. Max.
Men du, Lydia är lite mer hardcore. Hon tränar hårt, tungt och stonkigt och snusar tungt. Vi är lite mer mint.
Easy breezy mint. Kan ni få vara?
gud alltså. Ja, men stackars vän. Men hon ska säga, hälsa henne från mig. Man ska inte hålla på sådär. Man ska
nej,
inte...
det var taskigt nej. Gjort. Eller hur?
Ja.
Mm. Ja, ja.
Vi, jag tycker att vi sätter P för den här diskussionen. Jag tycker den var härlig och jag blev glad. Och nu ska jag återgå till att finalisera min sommarlediga barnperiod. Här.
Härligt. Vi hörs igen om en vecka då.
Det gör vi.
Ja, det gör vi.
Puss på er.
Kram på er.
Hej då.